Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Idag har jag med mig en gammal bekanting här i podden, en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Det är Alexandra Engvall som faktiskt har varit med i poddavsnitt nummer 59. Det var ju ett tag sedan nu, men det poddavsnittet heter Att välja och sälja, så maxar din försäljning. Så efter att ha lyssnat på det här, gå direkt till 59 och lyssna på Alexandra där, för där finns det riktigt bra också. Alexandra är framgångscoach med högpresterande personer som nisch. Och ja, varmt välkommen tillbaka. Du får berätta mer. Vad är det du gör i ditt företag och vem är det du hjälper, Alexandra?
Tack snälla Jill för att jag får komma tillbaka och för att få vara med dig och prata. Jag tycker att det är alltid lika spännande att ha samtal med dig. Du är en väldigt härlig person att snacka med. Så tusen tack för det. Ja, vad gör jag? Vem är jag? Jag jobbar ju med högpresterande. Jag är nischad mot, egentligen att jobba mot mål. Men jag har ju tre ben som jag står på. Så jag jobbar ju med elitidrottare, jag jobbar med entreprenörer och jag jobbar med privatpersoner. Så det jag gör är ju egentligen att mina klienter kommer till mig och de vill förändra, de vill ta sig vidare till nästa nivå oavsett var de nu står, och nivån det väljer man ju själv liksom. Men det är oftast högpresterare som kommer till mig, sen behöver man inte vara en högpresterare, men det är ju lite det här att stiga in i drivet, min energi kan vara väldigt väldigt hög. Och man ska, som coach är det viktigt att man känner liksom in och att det stämmer där, helt enkelt. Men ja, så det är så jag jobbar med dem jag jobbar.
Och vi ska ju prata lite grann om det här med att sätta upp mål och jobba för att nå dem och utmaningarna kring det. Men när du säger så här högpresterande personer, hur vet man att man är en högpresterande person? Vad är kriterierna för det som du tänker?
Men en högpresterande person är ju en person som drivs av att egentligen utsätta sig hela tiden. De har en personlighet som hela tiden drivs av att stiga högre, 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 utsätta sig. Och baksidan av högpresterarna är egentligen lättare att stiga in i, för att ofta så är man perfektionist, man har mycket kontroll, man vill hela tiden... Man springer hela tiden efter, man jagar, man är jägare kan man säga. Man är aldrig nöjd egentligen. Så det är liksom lite baksidan av högpresterarna. Så man ser dem ju oftast, liksom, de syns och hörs rätt ofta ute. De är väldigt, om vi går på det här med färger, så de är väldigt röda. Många gånger väldigt gula också, de är visionärer. De vill vinna helt enkelt, de vill vara bäst och de går på ytterligheter. Känner inte alltid av att de är trötta, utan de bara fortsätter springa helt enkelt.
Mm. Är du en sån?
Ja, jag är definitivt en sån. Jag är en sån som har kört huvudet i väggen rätt många gånger och ja, men det är jag. Och oftast har man väl kanske också rätt så många i sin omgivning som är såna. Jag kommer ju själv liksom från en familj med mycket idrottare, elitidrottare, och där man också liksom sett baksidan av när man driver på så hårt, och man tycker oftast att det är så kul med, så man fattar inte, man förstår inte själv att man skadar sig själv. Både psykiskt och fysiskt, till slut så kommer kanske den där berömda väggen, eller så kan man inte sova på nätterna, man förlorar kontakten lite med omvärlden, man är så inne i sitt eget och egot blir väldigt väldigt stort, så man tappar bort sig själv många gånger liksom i det. Så definitivt, det är väl också det som gör att jag jobbar med det jag gör, för att jag är inte längre där jag bara springer och Och när man har insett det, när man jobbar helt plötsligt med hållbarheten med de här människorna och att få dem att landa och få dem att börja tro på förmågan av återhämtning och att bara landa lite. När de väl förstår det så ser de också att resultatet kommer mycket, mycket lättare. De behöver liksom inte driva sig själva till det. De har redan en motor som går hela tiden. Så de behöver liksom inte använda all sin kraft liksom till det. Utan när vi väl börjar jobba så får vi liksom kommer vi lättare in i flowet istället för att liksom kämpa in att det måste finnas den här... Nej, men det vi har lärt oss att göra egentligen att man låter den där motorn aldrig stängas av utan den ska gå i ett hela tiden.
Mm. Vad är det för typ av återhämtningsstrategier som ni kan prata om då?
Det är ju olika. Det är också beroende på liksom lite vilken personlighet jag har framför mig. För det handlar också om att hitta någonting som den personen känner att den vill göra. Så att man inte påtvingar dem att nej, men nu ska du sitta och meditera här nu en kvart om dagen när de bara känner att ja, jag hör vad du säger och så låtsas man att ja, men det ska jag gå hem och göra.
Ja, så var aldrig i livet.
Nej, nej. Och så gör de inte det och så sitter de kanske och betalar för någonting där i slutändan kommer kanske lite resultat utav det. För det kommer alltid hända någonting, men jag brukar säga det att det är konstgjord andning, det vi håller på med då. Att liksom det kommer hända någonting, men det kommer också liksom... det kommer rinna ut i sanden och du kommer komma tillbaka till ruta ett igen och det kommer inte ta så lång tid efteråt. Så det gäller också att hitta, så det kan vara allt ifrån att man tittar på vad personen en gång i tiden har återhämtat sig med. Mm. Och det kan vara att man älskar att hoppa studsmatta när man var liten och har glömt bort att oj, man kan åka till jump park eller man kan faktiskt göra sådana saker även idag. Och meditation för mig är ju att sitta på en meditationsstol och andas och hitta rytmen i andningen. Medan för någon annan kan det vara att gå och dra upp, att sitta i trädgården och pula i trädgården, liksom det är meditation, att plocka upp ogräs och så vidare. Och för en elitidrottare så kan det vara att spela paddel utan att försöka vinna.
Just det, utan krav på resultat eller prestation i form av resultat.
Ja. Så det är verkligen, det är olika för varje individ. Så att det, man vet aldrig det, och det är ju rollen som coach, så handlar det om också att jag ska hjälpa dem också framförallt med deras mål. För högpresterarna har ju alltid så här, jag menar, har du en elitidrottare så kanske han säger att när jag ska göra 50 poäng. För en privatperson så är det att man vill vara bäst på sitt jobb eller att man ska vara den bästa mamman, den bästa hustrun, städerskan och alla de här titlarna som vi som kvinnor har då. Och för en man som kommer till mig, oftast de som kommer till mig är högpresterare som kanske står i skilsmässa för de håller på att förlora sin familj utifrån att de har gjort helt fel prioriteringar de kanske sista 35 åren. Så att man har bara fortsatt och fortsatt liksom. Och för en entreprenör så handlar det om att oftast att resultaten inte kommer, man har kört slut på sig själv. Man hittar inte liksom... Man förstår inte vad det är som gör att jag jobbar, jag sliter, jag tycker jag sliter mycket, mycket mer än alla andra. Men resultatet kommer ändå inte.
Ja, just det. Om man går till entreprenörerna då, när de är i ett läge liksom att man har gjort väldigt mycket och man känner att man har verkligen ansträngt sig med resultaten uteblir. Vad är några vanliga anledningar till att man inte får de där resultaten då?
Mm. Men många gånger så sitter det ju, vi har oftast rätt så bra koll på liksom de här stegen, vad vi ska göra, för det har vi tagit reda på. Vi har laddat ner de här gratis A4 PDF-filerna. Vi har gått de här kanske lite billigare kurserna från början och sen så hittar vi någon kanske som vi gillar och så betalar vi lite mer. Och prokrastinerar liksom nästan fram resultat, att bara göra lite till och lite till så kommer resultatet komma. Eller så sitter man ju då liksom och jobbar, sliter i att göra de här stegen precis som de är, som man har fått till sig då att man ska göra, men det uteblir. Och det jag ser många gånger där är att det sitter en eller flera övertygelser om att ens värdighet, att man känner att man inte är värd att tjäna stora pengar. Man känner sig otillräcklig. Man tittar åt sidorna på vad alla andra kan. Jag tittar på dig, Jill, jag ser liksom att du har en podd, du har soloprenörerna, det växer där inne. Man börjar räkna ut hur mycket pengar kan hon tjäna, hon har allt det, hon tar det betalt, vad tjänar jag? Så jämförelsen kommer rätt så starkt där. Och det är någonting man skäms för att säga också, så att det är liksom ingenting man gärna går ut med och basunera ut till folk att det är så här jag tänker, utan vi har ju lärt oss också att ute i skyltfönstret som vi visar sociala medier, då är allting väldigt vackert, väldigt snyggt, och man ska vara på ett visst sätt. Och då, det som händer då är ju också att det kommer in det här med att man inte längre är autentisk, man är inte sann mot sig själv, vem jag är, utan för att man är hela tiden i jämförelse. Och det gör då att man visar en sida av sig själv som man både skäms över och som man känner att man kan inte ens känna det, utan det är bara någonting som känns fel i en, att det är någonting jag inte gör som är rätt. Och då förminskar vi oss själva i hela den processen och sen fortsätter vi ändå jobba. Men någonting skaver och vi kan inte riktigt, riktigt ta på det. Så jag skulle vilja säga, det är mycket övertygelse. Det kan vara med pengar, att jag... det har vi hört rätt mycket liksom där ute, att man kan komma från ett hem där pengar är någonting fult. Det är bara de rika som har och de tar ännu mer. Men det kan också vara övertygelse om att jag vet vad jag kan, men... någonting har hänt i min uppväxt, i min barndom, som gör att så fort jag kommer in någonstans där jag känner att jag inte jag kan inte ta jag kan liksom inte ta emot det, i säljet kommer det oftast rätt så mycket fram när man står kanske och ska gå på ett avslut med en kund och man känner att jag vågar inte riktigt ta i här, och kunden känner att om inte du är säker på det du gör just nu, hur ska jag då vara säker på att jag ska vilja köpa det här utav dig? Så att ens värdighet även där kommer in, och att man är extremt rädd för att bli avvisad. Och avvisande kommer ju från savannen, att om inte jag tillhör flocken och flocken inte accepterar mig, då överlever inte jag. Och avvisande är någonting som många bär med sig från sin barndom, som jag kan se när jag coachar, att det är väldigt många som kommer till mig. De är väldigt duktiga på det de gör, men de är väldigt rädda för att bli avvisade. Och det visar sig då liksom i deras... att de aldrig känner att de är aldrig riktigt nöjda med resultatet. Så resultatet kan fortfarande finnas där man kan tjäna mycket pengar. Mm. Man kan göra mycket mål. Man kan ha en fantastisk familj. Men fortfarande så skaver det just på den delen. Och så liksom allting handlar ju inte bara om att tjäna de stora pengarna. Så för en entreprenör så kanske de tjänar pengarna, men de är ändå inte lyckliga som i det. Och när de inte då tjänar pengar så kan det fortfarande vara samma känsla av att bli avvisad som står och maler för att det här liksom resultatet av att jag ska tjäna de stora pengarna. För att om man går kanske då från att ta en tjänst som kanske, nej men jag som coachar då, om jag går från att, men från början kanske jag tog, jag vet min första coachning så tog jag 300 kronor liksom för en timme. Mm. Och idag ligger jag liksom någonstans mellan med 2,5-3 000 för en timme. Vilket gör att det är ett väldigt stort hopp däremellan. Men om jag inte känner att jag är värd de pengarna, att jag är rädd för att de ska säga nej, så det är klart att, men då får jag inte in de där pengarna som jag verkligen behöver. För varje nej jag får, desto sämre självförtroende får jag. Och ju sämre självkänsla jag har, desto mer kommer jag också koppla ihop självförtroende med självkänslan. Och inte bara säga att jag är inte så bra på mitt jobb, utan också att jag duger inte. Jag är inte bra. Mm. Och då kommer det genomsyra och liksom spegla av sig utav allt egentligen.
Mm. Alltså, det är ju det här, tänker jag, som jag brukar ju säga att så här, driva ett företag, det är personlig utveckling på steroider. För oavsett vilken roll som vi har i livet så går vi igenom utmaningar. Det finns problem liksom, i rollen som förälder eller som partner eller på jobbet och sådär. Men när vi ska driva eget företag, då kan man ju checka av hela den här listan som du liksom, över de här övertygelserna som kommer upp. De måste utmanas i alla de här delarna, för att de flesta människor, de väljer ju aktivt bort det här, stå i centrum, kliva fram, säga jag kan hjälpa dig, det kostar så här mycket pengar, jag kan lösa ditt problem. Alltså, de flesta vill inte göra de grejerna, för det är bara så sjukt obehagligt och det är inte värt det liksom.
Nej, alltså det är det som är grejen, att nu kommer jag ju från säljet och där jag har varit liksom i en av de absolut tuffaste branscherna, nästan till som dammsugarförsäljare, att man går och klackar dörr och man ska ta sig in och man ska sälja, och dessutom sålde jag väldigt dyra produkter. Så att jag vet i början när jag började liksom den banan och man skulle ta så mycket betalt, så vet jag också att det liksom, det körde ju runt i magen på, det var ju som en kniv i magen. Och liksom när de då visade ett avvisande genom att liksom verkligen stänga igen dörren framför näsan på mig, att det var ju jätteobehagligt. Men jag vet ju också det att ju mer jag tränade på det, och fördelen liksom när du jobbar som en säljare på det sättet, när du går och drar i dörrar kanske 20-30 dörrar varje dag, till slut så börjar du också liksom reflektera över okej, vad funkar inte. Men också det här att jag, det är ju det jag tränar ju. Det är ju som att gå på gym liksom varje dag i 365 dagar. Du gör det hela tiden, till slut kommer du bygga muskler, vare sig du vill eller inte. Och jag brukar säga så här att, se det lite som att om du ska gå och köpa en bil, din drömbil säger vi. Jag menar, visst 17 vill du gå och testköra den här bilen kanske, som du kan kosta en, jag menar allt från kanske 700 000 eller upp till 1 miljon. Du kan köpa en Tesla och du vill ha den här bilen. Då vill du testköra den innan du köper den. Och på samma sätt är det med förändringar. Så att om du står där nu och känner att ja, men det är obag med säljet, jag känner mig som en jobbig säljare, jag vill inte känna mig, för alltså, jag skulle säga att 99% hatar ju det här med sälj. De resterande 1%, det är ju de som är säljare. Som du vet, nästan har vuxit upp som säljare. De har suttit och så, du vet, satt upp ett stånd hemma i trädgården sen några små. Och sen fortsatte det. Och så sålde de liksom, du vet, hallonsaften och lite kakor och lite fiskar. Och sen så nästa steg var ju då liksom Aftonbladet, Expressen. Nästa steg var ju då jultidningar, och sen vidare, och sen hamnar de någonstans liksom på ett säljyrke och inser att shit, jag är bra på det. Och sen när de har gjort det ett tag så inser de att nej, men det här är jag väldigt bra på, nu ska jag starta eget, för varför ska jag tjäna pengar åt någon annan? Göra det åt mig själv. Så det är ju liksom säljprocessen för en säljare, och de är ju få, och säljare, duktiga säljare får jobb i stort sett vad som helst och de tjänar väldigt mycket pengar. Så men de har ju tränat på det. Alltså de har ju tränat, de har ju utsatt sig för det. Så att det är också, jag kan bli sådär, jag blir förvånad över hur vi, framförallt vi kvinnor gör, liksom i de här processerna i entreprenörskapet, att ja, men vi vill ha resultatet, men vi känner absolut inte för att gå ut och träna på det. Och det är ju som att säga till våra barn liksom att nej, men jag vill att du bara så här, tar på dig dina skor och sen knyter du skorna, men du behöver inte träna innan, och sen ska vi förvänta oss att de ska göra det från första stund. Det händer ju inte. Men vi är så hårda mot oss själva där, och vi har så höga krav, och här kommer nästa del in liksom i liksom när jag coachar också, att liksom, vad är det för tonläge du har till dig själv i din inre röst, den inre kritiken. Och när jag säger tonläge, jag säger inte bara vad är det du säger till dig själv, utan vad är det för tonläge du har. När jag tittade på mitt eget tonläge så hade jag enormt mycket ironi och sarkasm, typ liksom som att men för fan, Hur kass kan man egentligen bli? Alltså, kan du inte bättre än så här? Men vad har du lärt dig på alla dessa år? Du ska ju sätta den på första kastet. Mm. Sitta inte här och liksom, hur många gånger behöver du egentligen? Vad dålig du är. Den där ironin, och liksom, det blir ju som en sång i huvudet. Och det blir ju som med alla sånger, att när du har kört dem tillräckligt många gånger så hör du inte ens om att den är där. Det är som att när vi lär oss att köra bil, från början så har vi liksom scenet väldigt långt fram, vi tittar överallt och vi är lite rädda.
Mm.
Efterhand så sitter vi så här, då har vi tagit oss från A till B och vi tittar tillbaka och bara tänker så här, shit, det var två rödljus, så framför jag på det andra överhuvudtaget. Jag har ingen koll på hur jag tog mig. Liksom.
Nej, man är bara framme plötsligt. Liksom. Ja.
Exakt. Och så är det ju liksom med allt i livet och framförallt med den här rösten i huvudet och tonläget som vi har, att vi är så vana vid att behandla oss själva som skit.
Mm.
Och när vi blir medvetna om det, när vi tar det till nästa nivå, när jag säger till mina klienter att, men är det så här du säger till dina barn när de har gjort någonting som inte blev bra? Är det så här du säger till din bästa vän? Nej, men det är det ju inte. Nej. Utan då är det ju någonting helt annat. Och ibland så måste vi också så här bara zooma ut och nästan ställa oss själva utanför och se oss själva som vi ser oss själva på bio, alltså på en bildskärm, och bara titta på, vad gör jag i olika situationer?
Mm.
Och det gäller ju relationen till din man, till dina barn, att man liksom, det kommer oftast fram liksom att man är den där gnälliga, man börjar gnälla innan man ens stigit in i tamburen över att, men hur många skor är här idag, och är det någon som har ställt dem så som jag vill att de ska stå? Nej. Och då kommer man in och så säger man, du, jag vet inte hur många höjdhopp jag fick göra och längdhopp för att ta mig in. Helt ärligt, kan inte bara ta och fixa till liksom det där. Och det kanske låter som att det är ett bra sätt att säga det på, men det är ju inte speciellt optimistiskt, och det är inte någonting barnen kommer bara, alltså de hör ju inte ens det. För det är ju samma sak jag gör hela tiden varje gång jag stänger innanför dörren.
Mm.
Så våra automatiserade tankar, känslor, handlingar, De går i ett hela tiden, och de tar inte så mycket energi så länge vi gör dem precis som de ser ut, och därför också vår hjärna är ju kopplad till att den ska liksom minsta möjliga effort, liksom ansträngning för att göra någonting annat. Så där är det också liksom så här att, ja, vad är du villig att lägga ner för att göra den här förändringen?
Mm.
Och när vi ställer den frågan, när jag ställer frågan till klienterna, så det är klart att de vill säga så här, ja, men jag vill lägga ner hur mycket tid som helst. Men när jag frågar liksom, okej, hur mycket tid kan du lägga ner? Ja, men det är typ 5 minuter. Och 5 minuter kommer du komma med en andningsövning, att bara liksom att landa. Och det kommer du en bit med. Och det är ett första steg, men också att vi sätter av tid för den här förändringen. Att vi sätter av tid för att gå och provköra bilen. Och när vi har gjort det, så också så här, okej, vad behöver jag göra rent tidsmässigt för den här förändringen? Om jag är en ostrukturerad människa så behöver jag lägga tid på struktur. Och jag behöver liksom sätta in det i kalendern, jag behöver boka in det och jag behöver göra det. Så enkelt är det.
Så enkelt är det ju i teorin, alltså så här, rent sakligt så är det det som behöver göras. Du behöver lägga in i din kalender, och när den där tiden kommer då ska du också genomföra det som du har lagt in där.
Ja.
Och jag tror att bara någon liksom lyssnar på det här, så tänker man sig in i den här situationen. Alla har vi ju grejer som vi vet att det här borde jag ändra på. Jag borde jobba på det här.
Mm.
Och bara du säger det kommer säkert så här skapa den här känslan av motstånd. Bara jag hör att jag ska börja göra de där sakerna som jag inte vill göra, och att det ska ske på ett visst tid som jag bestämt i förväg, och när jag kommer till den tiden då ska jag också få mig själv att göra det. Och som företagare så är det ju ingen som kollar upp om vi har gjort det där. Vi kommer ju undan med att bara säga, klockan 10 så skulle jag skicka de här mejlen för att följa upp det där samtalet, och jag skulle liksom göra de här grejerna. Och så känner man inte för det klockan 10. Och så duckar man det och så gör man någonting annat istället. Och ingen kommer att hålla det emot den. Utan det kommer bara, det kommer synas på resultaten någon gång, det kommer det göra. Mm. Men just där och då så kommer vi undan med det. Mm. Så hur gör man då för att möta upp sig själv i det här? Liksom, man kan förutse från början att så här, det här kommer bli svårt. Här kommer det ta emot.
Mm. Ja, men alltså, det finns ju många olika sätt att göra det på. Jag gillar ju att ha en coach. Jag har ju egna coacher till olika saker. Så att, men att ha en coach som liksom hela tiden är med dig och på dig och liksom att uppföljning finns, det vet vi ju oavsett. Jag menar, du har ju också jobbat i större bolag, Jill, där liksom om det spelar ingen roll vilket mål du sätter upp och vad du vill uppnå om du inte har uppföljningen och liksom har tid för reflektion. Att man liksom verkligen så här liksom checka in med sig själv och checka ut med sig själv och liksom att få in i kalendern. Jag menar, vi egenföretagare, vi är ju experter på att hålla allting i huvudet och vi har bra koll på det mesta. Men i slutändan så handlar det ändå likt förbaskat om att det måste göras och när ska det göras, hur ska det göras. Så att sätta sig ner, jag menar så som mina rutiner ser ut idag, jag menar jag jobbar, just nu jobbar jag liksom med ett lag i Allsvenskan, liksom hela laget, hela föreningen, det är jättemycket människor i omlopp hela tiden. Jag har ett större bolag som jag jobbar med, både liksom att jag coachar förut, alltså de anställda, cheferna, alltså på olika nivåer, och sen har jag också mina egna klienter och jag har en familj som också pockar på min uppmärksamhet och jag är vänner, jag har liksom ett liv. Så för att få ihop det så var jag tvungen liksom att verkligen titta på men varje vecka, men vad har varit bra? Vad har varit bra den här veckan? Liksom att ge sig själv till cred också liksom, och träna på det. Och i början när jag började göra det så var det var en av de svåraste och mest utmanande sakerna att titta på vad är det som har varit bra. Jag kunde inte se det. Nej. Och där kommer ju högpresteraren in. Du vet, liksom, för i mitt huvud, bra för mig, alltså min lägsta nivå. Det ligger ju liksom kanske på en annan persons liksom nivå där man ska vara. Alltså du vet att bra är tillräckligt. Det behöver inte vara skitbra. Utan bara att jag är tillräcklig och bara att jag gör det här, det är bra. Så jag fick verkligen gå in och göra den här övningen med mig själv. Att liksom checka ut mig själv och bara titta på mig själv utifrån. Eller titta på liksom, om jag säger till mina klienter, vad är bra där? Och sen implementera det till mig själv. Är du med? Så att vi behöver perspektiv också, titta liksom från olika håll när vi inte kan se det själva. Och det är också ett verktyg att jobba med, att liksom stiga ur och titta på sig själv utifrån eller använda sig själv som att okej, Jill, nu är du jag och jag är du. Så om jag skulle säga någonting till dig, vad skulle jag sagt till dig i den här situationen när jag har när du har då liksom jättemycket där och du ska få ihop hela ditt livspussel. Och när man då får perspektiv, för då är det lättare. För då stiger du ur ditt eget huvud och liksom, då får du perspektiv. Så att, vad är det som har varit bra? Vad kan utvecklas? Det är ju liksom nästa fråga. Vad kan jag lägga ner och utveckla vidare? Och att liksom titta på att, liksom, för då breddar du det också. Ibland så fastnar vi ju i liksom just det här problemet med den här personen, det här boket just nu. Istället för så här bara, men hur kan jag bredda mig i det här? Hur kan den här kunden, hur kan jag få det här att växa ännu större och göras ännu bättre? Hur kan jag utveckla mig själv? Om jag är en högpresterare så behöver jag ju liksom tid för återhämtning och verkligen få in det i min kalender. Och inte göra någonting, utan liksom sitta på Netflix kanske i 2 timmar mitt på dagen. Eller liksom läsa en bok, eller kanske gå och lyssna på en podd, för många högpresterare vill gärna att det händer någonting. Och så att man kan inte bara nöja sig med det. Och då kan man ju inte heller tvinga sig, jag ska bara gå ut i skogen, jag ska inte göra någonting. Om det är utmanande, då är det bättre att man säger, nej, men jag kan lyssna på podden samtidigt, eller bara lyssna på lite musik. För då gör jag det åtminstone, istället för att jag inte gör någonting alls. Så det handlar liksom också om att liksom ta bort, du vet, de där spetsarna som, nej men du vet, nu ska jag vara duktig, nu ska jag vara perfekt på det här. Så det innebär att jag ska gå ut i skogen, jag ska sätta mig på en sten, jag ska sitta och titta på mossan och se vilka olika gröna nyanser utav mossan.
Ribban blir så hög liksom för alla saker man ska göra. Så ska jag göra återhämtning, då ska jag göra det på en sten i skogen och titta på mossan. Det är liksom, annars är det ingen idé.
Ja, nej men
det är
exakt.
Alltid inget.
Exakt. Hela tiden det här allt eller inget liksom. Nej men och sen liksom, om man, och sen från det att Om det är någonting som jag inte har hunnit med att göra, liksom hur, när kan jag få in det? Att man verkligen liksom har lite koll då på allt det här man har i huvudet eller liksom det här som hela tiden fortgår. För att den här stressen, de här 60-70 000 tankarna som vi har varje dag och där 80% är negativa och också att de känslorna är negativa i de här alla tankarna. För jag menar, tankarna skapar känslor, känslor skapar tankar. Och liksom när det är så mycket negativt innebär liksom att vi har också ett utgångsläge som är en uppförsbacke varje gång om vi inte tränar det i att skapa nya mönster, nya synapser i hjärnan liksom för att ta oss vidare. Så att, liksom att också ha ner och liksom titta på vad jag inte hunnit med, var kan jag få in det? Och det gör oss lugnare. Så liksom alla de här disciplinerade vanorna som vi bör göra, inte som vi själva tycker att vi ska göra, utan som vi verkligen bör göra. För planering är någonting som många högpresterare egentligen inte gillar. För de är ju lite så här, go with the flow, det funkar. Det mesta funkar ju för högpresterarna, för de får ju oftast resultatet. Men de mår ju inte bra under tiden, eller så kanske de inte får det resultatet de vill, men de ändå mår helt okej okay, liksom.
Mm.
Men att vi behöver ju strukturen liksom i det här att nå resultatet helt enkelt. Och också liksom titta in i framtiden då. Vad är nästa månad att stiga in i framtiden? För när vi går in i framtiden så är det ju också att man ser det som man kanske inte ser just nu. För nu släcker vi bränder. Vad måste jag göra just nu? Utan vi stiger in i framtiden och därmed att stiga in i framtiden, det är ju någonting jag jobbar väldigt mycket med eftersom jag jobbar med NLP, den här neurolingviska programmeringen, vilket gör också att vi jobbar mycket mot att vi går rätt in i målet och går baklänges. Så att liksom i resultatet, vi säger så här, men som entreprenör eller soloprenör, så vi säger så här, nej men jag vill omsätta kanske, men vi säger 1 miljon om året, liksom det är liksom mitt mål, dit vill jag komma. För då skulle jag känna att men jag har råd att åka på de semestrarna jag vill med familjen. Jag kan unna mig lite, jag kan gå de utbildningar jag vill. Och, men det skulle kännas bra för mig. Så, och vad behöver jag då göra? Och när du då är liksom i målet, du har de pengarna, du behöver vara liksom verkligen där pengarna är på banken. Och sen går du liksom från, vi säger så här att den 31 december så vill jag tjäna detta. Eller då 31 augusti, säger vi, tänker räkenskapsåret. Så går vi baklänges, så från augusti då till juli. Vad gör jag i juli? I juli firar jag, då har jag semester. Så då gör jag ingenting. Vad gör jag på semestern? Nej, men då har jag åkt till Grekland. Då är jag liksom på Kreta. Vi har bokat in ett 5-stjärnigt hotell. Det ligger precis vid havet. Vi behöver inte göra någonting, det är all inclusive. Men eftersom det är 5-stjärnigt så är det väldigt bra mat. Och du vet, vi har ett eget rum, jag och min man. Eller ett eget rum, men det är en lägenhet med liksom flera rum. Att man liksom visualiserar, man är inne i det. Sen går jag baklänges en månad till och då är jag inne i juni. Okej, vad har jag gjort i juni för någonting? Nej, men då har jag jobbat med liksom de här kunderna. Jag har det här paketet. Jag har sålt det till si och så många. Och liksom, du vet, bara visualisera, bara lek med det. Bara brainstorma. Använd liksom använd notisar i olika färger liksom beroende på liksom vilka tjänster du har idag. Hur skulle du kunna vidga på tjänsterna? Hur skulle du kunna få, om vi kollar på mig, jag menar jag har fortfarande inte kommit igång med min medlemstjänst, fast jag har varit med dig länge. Men nu är jag liksom i de groparna liksom verkligen för att i hösten ska jag kunna sätta igång med det. Och jag ska liksom också ha liksom tjänster i att jag håller på med en egen app. Som man också liksom, det blir ett medlemskap där också. Och man ska kunna liksom gå in och man ska kunna köpa produkter liksom och tjänster liksom i appen. Och det ska liksom vara mycket, mycket bredare så att det liksom både mot liksom då elitidrottare, men det finns också liksom hur kan jag bara sitta och lyssna för att kanske tjäna mer pengar, gå in i det här med känslobearbetningen, liksom nästan som att man sitter och coachar sig själv liksom i hörlurarna. Så liksom allting handlar om att liksom bredda sig. Jag har idéer liksom där det handlar om kafé. Alltså, i min del, jag har liksom en bok där jag skriver in hela tiden hur kan jag bredda mig, hur kan jag göra det ännu större. Och med fortfarande i det stadiet, jag har fortfarande gjort min egen hemsida gillfärdigt. Och liksom, det är några år jag har på nu. Men jag har haft att göra hela tiden, så att det är ändå någonting som jag gör bra. Där jag ändå lyckats liksom med att redan från dag ett försätta mig i de här olika stegen. Så det är så jag jobbar. Jag går baklänges liksom från målet och så tittar jag på vad jag gör den här månaden, vad jag gör den här månaden. Och sen när jag står på ruta ett liksom i augusti då och tittar framlänges. Vad är det jag ser här som saknas i alla de här stegen som jag har gjort? Så det förvränger ju också hjärnan. Många kan bli så här, nej men jag kan inte gå till målet innan jag är på. Vi måste ju gå från ett till tolv. Vi kan ju gå från tolv till ett. Så vi bygger nya spår för att vår hjärna är så programmerad i att alltid göra likadant. Ja. Vi måste alltid ta bort någonting och sen lägga till någonting nytt för att kunna göra förändringar. Så det är de första stegen. Och det vi tar bort kan ju vara det här att vi börjar inte från start till mål, utan vi går från mål till start. Då har vi förändrat någonting. Och vad lägger vi till? Jo, vi lägger till lite olika tjänster utifrån liksom basen som jag har, mina paketeringar.
Det är lite intressant det tycker jag, när man tittar på, du sa att man får gå in i framtiden, så får man uppehålla sig i framtiden. Men många gånger när vi tänker på framtiden så tänker vi på en oönskad framtid, för vi ser massa så här hotbilder, så här, det här kommer inte funka, jag kommer inte tjäna de här pengarna, jag kommer inte hitta de här kunder, vem skulle vilja jobba med mig? Och så blir den där framtidsbilden negativ. Och på något vis så verkar de flesta av oss ha så mycket lättare att tro på den negativa framtidsbilden. Den har ju inte hänt. Så att egentligen så skulle ju den här positiva framtidsbilden, den är lika potentiellt sann som den negativa, men vi på något vis så tycker vi så här, nej, men den är positiva, den är orimlig, och den negativa, den är rimlig.
Ja, och det kommer ju från det som jag sa innan, Jill, det här med att vi har 80% negativa tankar och negativa känslor. Det är jättehögt tal.
Ja, det verkar väldigt opraktiskt.
Ja, men när vi vet om det, att det är det utgångsläget vi har. Liksom, det är ju lite där som Anders Hansen, hjärnforskaren och psykologen pratar om. Att vi har egentligen ett utgångsläge där vi är, där vi nästan känner oss som att vi är psykiskt sjuka, att vi liksom, nej men att vi är negativa, och det kommer ju från den här urmänniskan, alltså från savannerna då, att vi hade inte överlevt om vi inte hade känt stressen och pressen och rädslan för om vi inte får mat, om vi inte överlever. Och det behöver vi ha med oss, det är ju någonting som vi behöver ha som ett utgångsläge, att om mitt mentala hus är stress, rädsla, då behöver jag ju förändra mitt mentala hus till trygghet och framgång, kanske då, om det är det man vill ha. Och att liksom, och vad behöver jag då göra för att göra det? Men jag behöver ju liksom hitta vägar, framförallt liksom när jag vaknar på morgonen, att jag försätter mig in liksom i att jag är trygg. Och när jag jobbar med klienter så har de ju sitt mål, och många gånger handlar det om liksom att om målet då är att jag ta ett exempel, Jill. Om du skulle komma till mig, vad skulle du vilja ha som mål då i ditt företagande exempelvis? Om vi tar ett levande exempel.
Ja, precis, ett levande exempel. Jag skulle ju då säga mitt långsiktiga mål som har varit att jag ska jobba med kundleveranser 3 dagar i veckan, och så ska jag ha resten av dagarna liksom fria för andra saker. Det har ju varit mitt långsiktiga mål. Och att jag fortfarande tjänar lika mycket pengar, fast på 3 dagar då.
Så kundleveranser, vad innebär kundleveranser för dig?
Det kan ju vara till exempel att jag håller workshops till solopreneurerna. Eller det kan vara i vissa coaching-situationer. Att jag sitter i coaching en och en. Så antingen leveranser i grupp eller leveranser i en och en.
Så vilka bevis har du då för att du har lyckats med ditt mål? Om du tittar då, om du går in nu i framtiden då och tittar, vad är det du ser i din framtid när du har liksom kommit ända fram till ditt mål?
det är ju fria ytor i min kalender. Att jag kan titta på min kalender och så ser jag att jag har bara upptagen tid som motsvarar då 3 dagar i veckan. Det är ju ett tydligt bevis. Vilket, för det innebär ju då att jag 2 till 4, beroende på om jag läknar in helgen, då kan välja om jag vill jag läsa den här boken, vill jag träna mina hundar, vill jag träna mig själv, vill jag liksom åka iväg och träffa några kompisar, vill jag ta barnen iväg på någonting, eller vad det är för någonting. Men just den där obokade tiden kontra den bokade tiden. Sen kanske jag ändå väljer att, du vet, så här, jag vill skriva på en ny roman, eller jag vill använda tiden för att gå en kurs som jag tycker är roligt. Så att jag vill gärna liksom fylla den där tiden med sånt som jag uppfattar som värdeskapande. Så jag vill inte kolla på Netflix i 4 dagar. Nej. Jag kommer inte tyda så här. Jag kommer hinna med det ändå. Så det är det liksom. Att, så här, jag kan fortfarande ha de ekonomiska förutsättningar som jag har nu i mitt företag. Men min kalender ser ut så där.
Så det du säger är ju egentligen att du vill ha tid, du vill ha friheten med att styra din egen tid och ha utrymme för att göra det du vill, det du innerligt önskar. Så, och är jag rätt på att då? Så om du nu skulle få det, vad skulle det ge dig att ha den tiden, att ha liksom de fria ytorna i kalendern? Vad ger det dig?
En känsla av valfrihet. Och att jag kan ha mer utrymme för att, alltså en anledning till att jag startade mitt företag var att jag ville ha fria ytor att skapa på. Det var ju liksom det här ordet skapa, för jag tycker ju om att som producera saker, men jag kan göra det utan press, utan att det är så bråttom alltid, eller att det är liksom inklämt mellan 2 saker och sådär. Så den där känslan av kreativ höjd skulle det ge mig, att det finns lite luft som jag kan liksom, jag tror att jag skulle göra ännu bättre leveranser. Det jag gör blir ännu högre kvalitet, och det skulle glädja mig. Jag skulle trivas med det liksom.
Ja, men jag hör det. Och vad skulle det ge dig då liksom, sen att, liksom, att du har den här kreativiteten, den kreativa höjden, men du kan också leverera liksom en ännu högre kvalitet liksom till dina kunder. Vad skulle det ge dig?
Jag tänker att jag skulle kanske komma in i en positiv spiral av att så här, då ska jag förmodligen kunna ta mer betalt och jag behöver göra färre saker för att nå samma ekonomiska mål, vilket ju skulle leda till någon form av positiv spiral mot det målet då.
Så om du då liksom trattar ner dig i den här spiralen och du tjänar mer pengar, Jill, och ja, men där finns ett utrymme för att skapa, för att vara ännu mer kreativ. Vad ger det dig då?
Ja, men jag tänker att om jag får de där delarna, liksom att så här, ekonomin fortsätter. Jag behöver inte tjäna mer pengar än vad jag är nu, men så här, ekonomin är stabil. Jag får göra de saker jag trivs med. Jag får utrymme för familj och vänner och de här sakerna. Jag tänker att det är väl livskvaliteten. Alltså det är ju livet. Det är ju en bra mix av jag fortsätter utvecklas som person. Liksom jag har alla de här delarna som känns angelägna för mig i mitt liv. Att de får utrymme.
Och det jag hör det egentligen säga hela tiden, både mellan raderna, men du sa det också högt någon gång, liksom, det är ju egentligen att dina kärnvärden som entreprenör är frihet och utveckling. Att liksom skapa frihet, skapa utveckling. Och varför säger jag då det? Jo, för att kärnvärde är precis som att som entreprenör i ditt företagande, att du har kärnvärden. När du har det i dig själv så kan du också bestämma, du har det som en navigator i beslut du tar. Så att om du ska ta ett beslut och du inte har frihet och du inte har utveckling, så kan du säga nej direkt. Är det ena du har med dig, så kan det vara liksom ett svagare kanske ja, men det finns fortfarande möjlighet. Men om du inte har någon utav det, då är det ett blankt nej. Och många gånger tar vi beslut utan att, så här, du vet, att känslan egentligen, vår intuition säger nej, men så blir vi så här, jag vill ha pengarna, och så säger vi ja istället. Och sen så bara, men varför sa jag inte nej? Det här blir inte bra med den här kunden, och det var inte det jag ville, och så tappar jag energi, och så tar jag med mig den energin in i nästa projekt kanske, eller liksom i nästa möte. Och så kärnvärden är ju en stor del. När vi då tittar på liksom ditt mål med att nå de här fria ytorna i kalendern, vad tror du, Jill, skulle kunna vara det som står i vägen för dig för att nå det målet?
Tidigare så har det varit brist på prioriteringar. Att jag har gjort hållit för många saker igång samtidigt. Mm. Så där har jag liksom gjort en fokusering i mitt företag. Jag har avslutat vissa grejer som jag inte längre gör för att fokusera mer så. Mm. En tidigare hinder har ju också varit den här känslan av att det är så himla bråttom allting. Att jag liksom så här, det måste gå fort. Och det är så här, så jag har övat mig jättemycket på att vara i nuet och se så här, men vet du, det är redan bra. Mm. Det är inte bättre därför, men det är redan bra här som det är. Mm. Och just att hitta ron i den situation jag redan har skapat för mig själv.
Mm.
Och jag ska säga det tog typ 1,5 år för mig att komma dit. Av medvetet tänkande på att här, det är bra där det är. Det här är bra. Mm. Här är det redan bra. Behöver inte ha bråttom till något annat läge. För att det läget kommer när det kommer, men det är bra här. Så det har jag blivit bättre på nu. Så då står inte det lika mycket i vägen. Så nu tror jag att det mer handlar om att fortsätta skala bort saker för att andra saker ska få växa.
Mm.
Och då ska vi det, för att de där sakerna som jag kanske måste ta bort är sånt som jag också tycker är roligt. För nu är jag har ju skapat min mix av tjänster i mitt företag.
Mm.
Så nu har jag bara de roliga kvar. Så att när någonting ska bort nu, då ska vi ju det i sig självt. För det finns en massa positiva saker med de saker som jag har redan åtagande kring. Mm. Som jag inte just nu är beredd att saka på.
Nej.
Så att jag är inte beredd liksom att avsluta det här än. Och då får jag liksom så här, då får jag sträcka ut målbilden istället. Om jag är inte beredd att saka det här, utan jag vill ha kvar det här för att det finns så mycket positiva fördelar med det, men det kommer inte leda mig mot mitt mål fullt ut. Nu vet jag att det är så, och jag liksom är okej med det då. Liksom.
Mm. Och där kommer ju den in liksom med kill your darlings.
Mm.
Att verkligen så här titta på. Men för i vissa fall så ger ju saker och ting energi och liksom kanske någonting man har varit med från början. Men i sitt växande, jag menar, har du också då som jag ser att du har utveckling som ett kärnvärde, då kommer du inte nöja dig bara med att ha kul, utan du kommer vilja ha utvecklingen. Och du kommer komma dit där du känner liksom att nej, men nu är det dags att liksom plocka bort det här och ta det här vidare liksom till nästa nivå. Men jag tänker också liksom att vad är det för någonting som du behöver i som en inre styrka för att nå det här målet, för att skapa mer tid?
Jag måste uppgradera vikten av ledig tid. Fri tid. För att jag har en väldigt nonchalant inställning till liksom hur lång tid saker tar, hur länge man behöver jobba med saker. För att jag är van att jobba. Jag är van att liksom jobba i högt tempo. Jag är van med alla massa saker som har med prestation att göra. Och, vilket gör att det automatiskt inte känns viktigt för mig att vara ledig. Det har jag hållit på med ett tag också. Det här med att uppgradera vikten av att vara ledig.
Mm.
Fritiden liksom.
Mm.
För det är så lätt att fylla ut den här tiden då. Om inte det känns så himla viktigt. Och så jag tycker att det går bra ändå. Liksom.
Mm. Och här kan jag ju säga liksom att liksom, för nu har jag liksom kört lite coachning på det här.
Ja.
Hade det här varit nu liksom att du är min klient på riktigt, så hade jag sagt till dig så här: okej. Okay. Så varje morgon så vill jag att du gör en incheckning med att idag ska jag ha den här tiden. Och det kan vara allt ifrån liksom att ja, men allt ifrån kanske 30 minuter till kanske en timme mitt på dagen eller på eftermiddagen eller vad nu än är. Och på kvällen så hade jag sagt till dig att då vill jag ha ett sms från dig där du skriver ner hur du har gjort det. Vad du har gjort för någonting för den här tiden. Och liksom, sen när man har liksom gjort färdigt coaching så går man ju tillbaka också till liksom att okej, vad är det som har hänt utifrån ditt mål och den här tiden då. För det kanske är så att du behöver jobba med det här hur länge som helst, med att checka in med din tid. För ju längre en programmering har stått, De tar du tillbaka till utgångsläget hela tiden beroende på vad, liksom, vad de är programmerade att göra. Så att det är ju där vi hamnar liksom, på ruta ett hela tiden. Så ska vi förändra så behöver vi liksom, gå tillbaka till det här ja, men målet, vad vi vill ha, och sen behöver vi liksom förändra någonting, dra tillbaka, ta bort någonting och sen lägga till någonting nytt. Då får vi en förändring. Och sen handlar det om att jobba hela tiden med disciplinen där. Små, små steg hela tiden, och att man inte ser det här stora, långa loppet, utan att man tar ett litet steg i taget.
Och jag tänker att det där kan ju verkligen vara en framgångsfaktor som jag tänker också skulle kunna hjälpa mig, att så här, de små stegen räknas också. För när jag har ju det här uttrycket, så här, det är dags att skapa stordåd. Och från början för mig var ju det de här jättestora grejerna. Men sen vart efter åren har gått här nu, så har jag insett att det är ju de här många små sakerna som leder mot stordåd. Det är ju det som är stordådet i sig, att fortsätta göra de här stegen. Även när riktningen är oklar, även om man inte vet om man gör rätt sak, även när man gör fel sak, så är man på det igen och gör det igen. Och det är det som är själva stordådet nu för mig. Liksom.
Jag vet vad, Jill, jag tror vi är inne på, inte bara för dig, utan jag tror vi är inne lite på liksom meningen med att vara entreprenör, meningen med livet. Att om vi går liksom till det här att... Men oavsett om jag jobbar med en elitidrottare, vi pratar nästan aldrig om liksom hur många poäng han eller hon ska göra, utan vi pratar om vad är det du vill med din resa? Vad är det du vill, vad vill du känna för någonting? Vem vill du bli? Resultatet blir ju liksom belöningen, konsekvensen, orsak, verkan utav någonting större. Jag menar, vi kan kolla på det här med att liksom ha en resa framför sig, att se fram emot. När vi väl är framme vid resan, det är ju på något sätt lite efterrätten. Alla de där stegen vet allt ifrån att boka, förväntan, incheckningen, vi kommer dit. Alla saker vi gör, det är ju upplevelsen utav liksom, att komma hem sen och vi har ett minne med oss. Och minnet blir ju på något sätt konsekvensen, belöningen, målet. Eller hur? Det är minnena vi kommer ihåg. Sen det är också det som blir drivkraft till nästa resa. Så resultatet när vi väl har nått dit, jag tror inte vi förstår innebörden egentligen av att lägga så mycket vikt vid själva målet, utan mer så här, de små, små stegen, att hålla glöden levande, att sätta in liksom lite mer ved i brasan, lite mer kol, hålla den vid liv. För att sen den stora brasan, liksom att helheten på den. Så ja, jag skulle nog vilja säga liksom att av allt det vi har pratat om idag och allt det vi har gått igenom, så är det som är en del av målet, att verkligen inse att det är inte höjdpunkten att komma ända fram, utan det är de här små, små stegen som vi tar oss dit med, som ger upplevelsen, som skapar värde för oss. Att orka fortsätta, att få energi, och det vi fyller det då med, människor, vänner, kunder, erfarenheter, känslor, tankar. Allt det bygger ju liksom oss till att ta oss ända fram till det stora målet.
Om man nu har lyssnat på dig, Alexandra, och känner att så här, det här var intressant, jag vill veta mer om. Var hittar man dig då?
Ja, man hittar mig på LinkedIn, Alexandra Engvall, och jag finns på Instagram, Alexandra_Engvall, Facebook, Melly Engvall. Så, och det kommer komma en hemsida, det kommer komma rätt mycket här nu framöver, men det går liksom alltid att nå mig där. Om man vill ta kontakt med mig, och ja, det är roligt om någon tar kontakt och vill ha hjälp att ta sig vidare, så ser jag fram emot den kontakten.
Stort tack för att du var med i Soloprenörpodden.
Tack snälla för att jag fick vara med ännu en gång. Tusen tack, Jill.
Så hoppas att du som lyssnar ser din personliga utveckling, och att det är de där små, små stegen som leder dig mot dina stordåd. Om du gillar Soloprenörpodden, då måste du kolla in Soloprenörerna. Där går vi igenom allt inom digital marknadsföring, säljstrategier, kundresan, paketeringar, lansering, copywriting och mycket mer. Allt är välstrukturerat med fokus på att hjälpa dig med det allra viktigaste, att fortsätta göra vad som krävs för att nå dina mål. Gå in på solopreneur.nu/öppet, alltså som öppet fast utan prickarna.